Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i evangelietexten på den femte söndagen i påsktiden. Så skriver evangelist Johannes i det 15 kapitlet från den 9 versen. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina tjänare, ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar er. Ty allt vad jag hört av min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber om i mitt namn. Och det befaller jag er, att ni ska älska varandra. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Livet är förändring, säger en del. Man prövar en sak. Och sen går man vidare till någonting annat. Man ska vara flexibel, föränderlig, inte rigid, stel. Och så byter man jobb. Och så byter man intressen. Ja, till och med vissa byter livskamrat och kyrka i en väldig fart. Man byter hela tiden. Förändring. När vi förhandlade om lön på mitt jobb, jag har ju varit fackligt ansvarig, fackligt ombud till och med. Då var ett av kriterierna för att man skulle få högre lön, vadå? Jo, att man skulle vara förändringsbenägen. Förändringsbenägen. Men har verkligen förändring i sig ett värde i sig själv? Eller finns det vissa saker som inte ska förändras? En del har ju smakat på Guds tron. En del har kallat sig religiösa. En del har kallat sig till och med kristna. Och så har man gått vidare. Det där var ju ingenting för mig, kanske någon säger. Kristna är så inskränkta. Så stela. Det är klart att det finns saker som man kan ändra på. Och som man behöver ändra på. Man behöver inte stanna kvar vid alla värderingar som det gamla samhället hade. Man behöver inte åka häst och vagn. När det finns cykel, buss och tåg. Man behöver inte ha kungar och fogdar. Och åderlåtning bara för att man hade det förr i tiden. Men jag tror att det finns vissa saker som inte bara vi trångsynta kristna anser aldrig kommer att ändra, utan som alla, eller åtminstone de flesta, anser att man inte ska ändra på. Vad skulle det här vara för någonting? Ja, till exempel tanken på alla människors lika värde. Det ska vi inte ändra på. Tanken att kärlek är viktigt. Det ska vi inte ändra på. Och det tror jag inte ens moderna människor tycker, att kärlek är ålderdomligt. Att man ska bry sig om sina medmänniskor. Att det är viktigt att tala sanning. Att kunskap är nyttigt. Det tror jag nog alla håller med om. Eller åtminstone de flesta. Så om någon säger så här, kärlek och sanning, det är ingenting för mig. Så kanske vi säger till personen att du kanske inte ens har förstått riktigt vad som menas med kärlek och sanning. För det hör ju till någonting som vi egentligen aldrig kan växa ifrån. Och det är ju inte heller några moderna idéer heller, eller hur? Det är ju inte moderna idéer. Kärlek och sanning, det är ju värden som Gud lär oss i Bibeln. Alla människors lika värde finns ju i Bibeln sedan tusentals år tillbaka. Så vissa saker förändras inte. Vissa saker. Utan det är saker som vi kan stanna kvar vid. Och just för att det är sanningar som Gud har gett oss. För Gud, vet vi, är ju oföränderlig. Men inte bara det. Gud vet vad som är föränderligt och vad som är bestående. Gud förändras inte, men han vet att vi människor förändras. Förhållanden till och med i frälsningshistorien förändras. Och därför ska vi veta att det finns befallningar och institutioner i Bibeln som vi inte stannar kvar vid. Till exempel i Gamla testamentet. Många av de regler som Gud gav det gamla gudsfolket om det gamla gudsfolket Israel i Gamla testamentet, om sabbat, om ett begränsat geografiskt område i Mellanöstern som tillhörde gudsfolket, om ett tempel, om en offertjänst, om profeter och prästerskap, det togs bort genom Jesu ankomst när det bestämdes att Guds riket skulle omfatta inte bara ett litet folk utan alla folk, länder och språk. Alla som tror. Och Guds rike är inte geografiskt utan finns i hjärtat hos dem som tror. Och så har vi idag inte längre offer, omskärelse, tempeltjänst. En jordisk kung över ett geografiskt rike. Vi har dopet. Vi har Kristi kyrka som är templet. Vi har Jesus som har framburit ett enda offer för alla tider. Och han är vår kung och profet och präst. Det betyder inte att gamla förbundets skrifter är oviktiga. De innehåller ju förebilder till allt det som Gud gav oss i det nya förbundet genom Jesus. Föreskrifter om ceremoniella reningar, om ritualer, om olika offer gäller inte oss. Men den morallag som finns i Gamla testamentet, den gäller oss fortfarande. Om att inte stjäla, om att inte ljuga. Om att inte skada andra. Om att älska sina medmänniskor. Det finns kvar. Så, vi vet vad som är föränderligt. Och vi vet vad som är oföränderligt. Och det verkligt befriande det är att vi inte själv behöver avgöra vad som är tidlöst och bara tillfälligt. Det framgår väldigt tydligt när man läser texterna. Vi kan inte säga så här när vi läser Bibeln att det här passar inte mig. Därför behövs det inte längre. Har Gud förklarat att någonting är sant och gäller det. Människor lurar sig själva att själva avgöra när man ska gå vidare. Släppa taget om saker och ting i sina andliga liv. En av Paulus närmaste medarbetare, Demas, trodde det var okej att släppa sin uppgift när omvärlden lockade. Och aposteln skriver eller förlåt, aposteln säger, citerad av Lukas, av kärlek till den här världen har Demas övergett mig. Det skriver aposteln Paulus, skriver det i andra Timoteus 4. Demas, han kanske tyckte att han var framsynt när han gick vidare till andra delar av livet. Vissa går vidare för att deras hjärtan aldrig var riktigt övertygade. Som aposteln skriver om kristna i mindre Asien som hade påverkats av gnosticismen, så skriver han 1 Johannes 2:19 om dessa: från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det ska vara uppenbart att inte alla hör till oss. När Jesus i dagens text, och nu har vi äntligen efter en lång inledning kommit fram till dagens text. När han talar i dagens text, då är det bara en dag kvar till han ska förrådas av Judas, utelämnas av de judiska tempelvakterna som i sin tur ska utelämna honom mot romarna som ska fängsla honom, piska honom och korsfästa honom. Lärjungarna skulle bli eftersökta av judarna och lärjungarna skulle fly och gömma sig bakom låsta dörrar. Och redan nu i dagens text så ser Jesus det, vad som ska hända. Han vill föregripa så att lärjungarna inte skulle gå vidare, lämna Guds rike, tappa allting. Och därför säger han idag, vers 9, kapitel 15, liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Liksom Fadern har älskat mig, så för Guds son kärlekens rot tillbaka till Fadern. Gud Faderns kärlek till Sonen av evighet. Inom treenigheten, inom gudomen, Gud som är tre personer i en gudom, så fanns en evig kärlek mellan Fadern och Sonen. Och denna kärlek bottnar i det eviga frälsningsbeslutet. Beslutet att Sonen skulle ta på sig uppdraget som mänsklighetens frälsare, räddare, som han säger i det 10:e kapitlet. Och den 17:e versen: Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Gud är en, Fadern och Sonen och den helige ande är tre personer inom denna gudom. Och inom denna gudom så finns en relation mellan gudomspersonerna, en kärlek mellan Fadern och Sonen. Kan vi förstå detta skeende inom gudomen? Nej, det går utöver vårt förstånd. Men lika obegriplig är vidden av Guds kärlek till oss. Vi kan lära känna den. Vi kan tro på den. Vi kan leva i den. Vi kan uppskatta den. Vi kan hämta tröst av den. Men våra förstånd räcker liksom inte till att riktigt förstå den. Så aposteln skriver i Efesierbrevets 3:e kapitel från den 16:e versen: jag ber att han, Gud, i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, så säger han, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Och observera nu att Kristus, han talar inte om kärleken som sådan, som begrepp. Han talar inte om vår kärlek till Gud eller vår kärlek till varandra. Nej, vad han säger. Vers 9. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Lärjungarnas kärlek, den var högst bristfällig. Trots att Petrus hade bedyrat Kristus, Herre, vad säger han? Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Hade Petrus sagt till Jesus, så skulle han om bara en stund låtsas om att han inte ens var en av Jesu efterföljare. Han skulle förneka honom 3 gånger. Men Guds kärlek till oss har inte en sån bristfällighet eller föränderlighet. Gud älskar oss av evighet, och han bevisade det också i handling. Han gjorde sin kärlek synlig i Kristus Jesus. 1 Johannes 4:9. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Guds budskap till sina lärjungar, som snart här i dagens text, Johannes 15, skulle gå igenom sitt livs största kris. Guds budskap till dem och till oss är: gå inte vidare från Gud. Hoppa inte runt i världens föränderliga kärlek och förrädiska kärlek som bara är ett yttre sken. Tro inte på din egen kärlek som minst sagt är bristfällig. Kristus säger, kan vi lära oss idag, bli kvar i min kärlek. Bli kvar, stanna kvar i hans kärlek. Gud älskade dig och mig så mycket att han sände sin enfödde son för att vi skulle äga förlåtelse genom hans död på korset. Vi är försonade med Gud genom honom. Vi blir medlemmar i Kristi rike, i Guds rike, och vi förblir i denna kärlek till oss. Vi är hans älskade barn genom att förbli i denna hans kärlek till oss. Och det är inget krampaktigt eller hektiskt sökande efter Guds kärlek som gör oss till hans barn. Det handlar inte om vad vi gör. Vad handlar det om? Det handlar om att han älskar oss och förlåter oss i Kristus. Bli kvar i den, i Kristi kärlek. Bli kvar i vad som redan är ett faktum. Vad som redan är färdigt. Att Gud av evighet har älskat oss och offrat sig för oss. Det är samma sak som att säga tro på Herren Kristus. Och just detta begrepp, förbli, bli kvar i, är ett nyckelord hos aposteln Johannes. Kristus säger i den 4:e versen i samma kapitel i Johannes 15. Där säger han: förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det. Om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. I sitt första brev säger aposteln Johannes: Det andra kapitlet och den 24 versen. Låt den ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i sonen och i fadern. Och i den 28 versen i samma kapitel i Johannes första brev, andra kapitlet, säger han: kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Och i det fjärde kapitlet i samma brev och den 13 versen säger han, säger aposteln: vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Och i den 15 versen i samma kapitel säger han: den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och Kristus fortsätter i dagens text, vers 10. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Och när det står håller mina bud, så är det egentligen håller fast vid eller iakttar eller bevara. Och det kan vi tycka är motsägelsefullt mot det vi har sagt hittills. Skulle nu plötsligt Kristi kärlek till oss vara betingat av vårt fasthållande av hans bud, för att vi ska förbli i hans kärlek? Och den invändningen har Kristus redan besvarat i den vers vi citerade tidigare. Vers 5 i samma kapitel som vi läste. Om någon förblir i mig och jag i honom, står det, bär han rik frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. Så det hänger samman. Och den frukt som Guds barn får är lydnaden av hans bud. Och det får alla Guds barn som förblir i Kristus. Att man inte håller fast vid eller bryr sig om Guds lag är alltså tecken på att man inte har förblivit i Kristus. Som aposteln Johannes förklarar i sitt första brev, det tredje kapitlet och från den 16 versen. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kristus fortsätter i dagens text, vers 11. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Låter det underligt? Jesus talar om sin glädje i oss. Det kanske inte är underligare än när han talar om sin kärlek i oss. Kristus var glad. Min glädje, säger han. Kristus var glad över alla dem som han har samlat in i sitt rike. Glad över att syndare hittar tillbaka till Gud. Som man säger i Matteus evangeliets 18 kapitel från den 12 versen. Vad tror ni? Om någon har 100 får och ett av dem kommer bort, lämnar han och då inte de 99 i bergen och går ut och letar efter det som har gått vilse? Och om han finner det, amen säger, han glädjer sig mer över det fåret än över 99 som inte har gått vilse. så är det inte heller er himmelske fader att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Kristus gläds över vår frälsning, över vår tro på honom, över vårt kvarblivande i honom. Hans glädje över oss vill han att vi ska bli kvar i. Bli kvar i min glädje, säger han. När vi tror att han är glad över vår frälsning, så blir också vi glada. Det är kanske svårt att tänka, jag har åtminstone lite svårt att tänka på hur Gud skulle vara glad över oss. För vi, i det här meningen att vi tänker kanske mer på hur besviken Gud borde vara på oss. Över våra misslyckanden, över vår tröghet. Att Gud skulle vara... Ja, det är Guds glädje. Nej, man ska inte säga emot det, men jag säger hur vi kan uppfatta det. Att vi blir ledsen för vår, över att han kanske mer är ledsen över vår brist på lydnad och renhet. Att Gud borde vara besviken på oss, kanske vi tänker. Men Guds glädje här handlar inte om vad vi lyckats med. Utan Guds glädje över oss handlar om vad han lyckades med. När han återfann våra förlorade själar och förde dem till sitt rike. Som han säger i Lukas evangeliets 15 kapitel och den 10 versen. Vad står det där? Det blir glädje bland Guds änglar. Över en enda syndare som omvänder sig. Gud är inte glad för våra synder. Han är inte glad över att vi är syndare. Men han är glad över syndare som omvänder sig. Som tror evangelium. Som tror Guds nåd i Kristus Jesus. Som förblir i Kristi kärlek. Och att omvända sig, det är just att förbli i Kristi kärlek. Att tro att Gud är nådig för Kristi skull. Och då vill vi hålla fast vid hans bud också. Och hans bud sammanfattas i kärleksbudet. Som han förklarar i dagens text, vers 12 och vers 13. Vad säger Jesus? Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Vårt kvarblivande i honom, i hans kärlek och hans glädje, tar sig i uttryck hos oss. Hur då? Att vi älskar varandra. Kärlek till varandra får vi när vi ser hur mycket han har älskat oss. Som vi läser i Johannes första brev, det 4 kapitlet och den 19 versen. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Hans kärlek till oss är inte tomma ord. Han visade den konkret på korset. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Tänk att få vara Jesu vän. Jesu vän. Det var säkert Romarbrevet 8 som Jakob Arrhenius tänkte på när han år 1691 diktade en psalm. Men han tänkte säkert även på dagens text, Johannes 15, när han då skaldar: Jesus är min vän, den bäste, vilkens like ingen är. Skulle jag då som de flesta överge honom här Ingen skall mig kunna skilja ifrån den som har mig så kär. Vad han vill, det ska jag vilja, alltid här och evigt där. Jesus led för min skull döden. Ingen skall fördöma mig, och i himlen ber han för mig, drar mig närmare till sig. Vem är då som vill anklaga den som han förlåtit allt? Vem kan rycka Guds utvalda ut ur Jesu Kristi hand? Därom är jag fast förvissad, kroppens eller själens nöd skall mig ej från Kristus slita, inte liv och inte död, inga djup och inga himlar, inte okänt eller känt, skall mig skilja från Guds kärlek, skall mig från Guds kärlek skilja som i Kristus Jesus är. Och Jesus avslutar dagens text: ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänare inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar er. Du, allt vad jag hört av min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er, att ni ska älska varandra. Amen. Låt oss bedja. Himmelske fader, tack för att idag återigen har påmint oss om det bestående och viktiga Guds kärlek till oss i Kristus Jesus. Tack för att du också har påmint oss om vikten av att älska vår nästa, älska varandra. Herre, bevara oss i tron på Guds kärlek i Kristus Jesus i vår församling ända till den dag du sänder din son i härlighet tillbaka till vår jord. Amen.